podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och från Sveriges arkitekter. Innan vi börjar tänkte jag tipsa om andra avsnittet av podden Arkitekturens vinnare som jag gör tillsammans med just Sveriges arkitekter. En podd om Kasper Schallin-priset, arkitekturens finaste pris genom tiderna. Andra avsnittet kommer vi landa i det tidiga 1970-talets sökande efter relationen mellan individ och kollektiv i energikrisens och det fullbordade folkhemmets tid. Den kommer att komma i nästa vecka och ni kan hitta den där poddar finns. Nu kör vi!
Trots den ekonomiska liberalismens grepp om sinnena så finns det alltid spår av det föregående i Trondheim. En slags undervegetation som lever vidare. En infrakultur av praktiska lösningar i stadsrummet som löper genom historien. En ny grandios barockplan kunde inte utplåna de medeltida smitvägarna.
Och överallt i staden syns trappor upp till husen. Arbetarhusen och borgarhusen som tecken för det enskilda husets betydelse i stadens väv.
I ett nyplanerat sjukhusområde finns lager av gamla vårdlokaler tillsammans med nya ytor för ljus och grönska. Det finns alltid mycket terräng och landskap som måste bemästras.
Solen stiger varje morgon upp över åsen och belyser staden bakifrån. Fjorden i dimma tycks oändligt stor. Det känns som slutet på en väg.
Ur det perspektivet kan man också se på Trondheim som en vandrarnas stad. En stad för pilgrimer, men också för den vardagliga stadsvandraren som letar efter snabbaste vägen fram. I Trondheim finns Norges största universitet. Och stadsarkitekten och stadsarkivarien som följer oss genom staden visar oss en stad med ett stort självförtroende.
Ja, det är många som ser möjligheter i Trondheim. Det finns en stad som håller på att utformas just nu. Det leder till konflikter, men också till en stark känsla av någon sorts rus inför framtiden.
Om det ska hända något med ditt liv, och det behöver man ju inte bara vara student för att känna, så kan Trondheim kanske vara ditt val.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Och jag heter Håkan Forsell. Gamla Trondheim, det centrala Trondheim, mittbyn, är i grunden präglad av en barockplan från 1681. Men påfallande ofta när vi vandrar omkring i det historiska Trondheim så är det inte på de liksom, breda barockgatorna vi hamnar, utan snarare i gränder som trocklar sig och irrar sig omkring mellankvarteren. Vi står på bakgator. Mm. Lite skum belysning kanske. Mm. Luktar restaurangfett. Diskare kommer ut från en bakdörr och röker. Och det här händer så ofta. Så att vi börjar förstå att vi egentligen rör oss i den här någon slags undervegetation. Mm. Någonting som har blivit kvar sedan äldre tider. Smitvägar, gränder. Mm. De kallas på norska för veiter. Betyder ungefär rännor, diken. Alltså de är kvar sedan medeltid och de skulle ta hand om översvämningar. Sen grävdes de ner och blev som liksom genvägar mellan kvarteren, in mellan husen.
En av de här veiterna som vi hamnar på tillsammans med byantikvarien Mette Bye som har arbetat med att plocka fram de här veiterna och förädla dem. En av dem heter Gaubeck Veita, och hon kallar den för skräckveitan. Och det är den du beskriver när du beskriver den där fettluktande, restaurangfettluktande...
Bakgården i mörker och fett.
Exakt. Den går så här i östvästlig riktning, vilket gör att solen aldrig kommer ner på gatan. Och här finns liksom trähus, panelträhus. Det kan vara mossgrönt, gräsgrönt, grått, ljusgrått, gul ockra. Men här finns också tegelfunkis, ritat av en arkitekt som heter Maja Mellansö. Asfalten är trasig och det finns tillbyggnader och det är olika tider och många funktioner. Och den där skräckveitan, eller då Gaubeck-veita, Gaubeck kommer för övrigt just från ordet bäck. Den kan liksom kännas som en illustration av hur synen på de här veiterna har varit fram till bara för några år sedan.
Mm.
Baktalade bakgator får man nog ändå säga.
Ja, här kan man ju föreställa sig att de veiterna under en lång tid av skuggtillvaro måste ha varit ganska obehagliga att gå på.
Exakt.
Alltså riktigt sådär skräckstämning just. Bli förföljd i en veita är ju inte vad man drömmer om direkt.
Nej, och för att förstå varför de hamnade i det läget, för att förstå att de här veiterna blev så där baktalade och hamnade så där mycket i skuggan, så kanske man med fördel skulle kunna titta på vad det var de konkurrerade med, alltså vad de befann sig i, nämligen den här barockplanen. Så vi skulle ju kunna backa bandet, om nu jag får säga det.
Härligt.
Och till 1681. Staden har i princip utplånats hela vägen fram till älven.
Den, alltså brunnit ner.
Mm. Ja, den medeltida staden finns inte längre. Den som hade växt till sedan 1500-talet. De driftiga borgarnas stad som hade handlat med traktens naturresurser. Inte minst mycket inbyggare från norra Tyskland. De stod nu helt utan stad. Och den täta trähusbebyggelsen var lagd i aska.
Ja, det var väl den tredje branden på väldigt kort tid.
Mm.
Så man hade ju försökt att få tillfälle att liksom göra någon förändring, men det hade inte heller lyckats. Så nu kunde man, nu var man tvungen att göra något väldigt radikalt. Man var väldigt tvungen att skapa om förutsättningarna för hur man skulle bygga upp den här staden.
Mm. Och då kontaktar man en general och militäringenjör som heter Johan Kasper von Sissignong. Och han var framförallt känd som en liksom byggare och, av fästningar.
Mm.
Han gjorde en plan som skulle stoppa framtida bränder och också se till att staden skulle kunna försvara sig ordentligt. Och han hämtar då, eftersom vi är nu i slutet av 1600-talet, sina idéer ifrån barocken. Han tittar på Rom, han tittar på Versailles, han tittar på Karlsruhe. Och det är en fascinerande plan som han lägger ut på den här näset ut mot fjorden i väster. Och han tar då som utgångspunkt såklart Nidarosdomen. Det är liksom stadens urplats. Och så drar han utifrån den en gata hela vägen ut mot fjorden. Och i andra änden av den här gatan som får namnet Munkegata så hamnar då fästningen Munkholmen som ligger ute i fjorden. Och den här gatan bildar tillsammans med några andra gator ett skevt kors som landar i korsets mitt, så hamnar torget. Och från kyrkan går då Munkgatan ut som ena tån i det som man inom barockplanläggningen eller arkitekturen brukar kalla för gåsfot.
Mm.
Så om vi blir lite ornitologiska här och tänker oss en gåsfot med tre tår, en i mitten och två vinklade utåt. Och så ställer du din gåsfotsula på Nidarosdomen och den ena yttre tån kommer att peka längs Munkegata och den andra yttre tån kommer peka längs Köpmangata. Mellan de här två gatorna löper tvärgående gator, raka gator. Och tillsammans så bildar de den här reguljära barocka planen. Och gatorna är breda, monumentala. De finns i olika bredder, men de som är bredast är 37,8 meter. Kvarteren är stora och den har liksom en aura av verkligen ny, monumental stad.
Mm.
Det här är en plan som vill binda samman viktiga platser. Utifrån dem bygga en berättelse om makt, om tro, om storslagen historia och kanske möjligen storslagen framtid. Men då tänker man, det finns ändå en funktion som måste leva kvar inuti den här staden. Det måste finnas, det som den har gjort får liksom inte riktigt rum i de här, bara i de här nya kvarteren, längs de här nya gatorna, utan då blir vejterna liksom kvar inuti kvarteren. De här bakgatorna, de här smitvägarna, de här smågatorna, de som berättar om någonting annat, som talar ett annat språk, som är en undervegetation, men också som gör andra saker.
Men jag tänker att det är väl därför de överlever.
Ja.
Därför att de är fortfarande djupt förankrade till hur man rör sig i staden.
Mm.
Och då spelar det kanske mindre roll under väldigt lång tid att liksom på ritbordet så har vi bestämt oss för att göra någonting annat.
Mm.
Det tar ju ändå en stund att bygga upp en ny stad utifrån den här planen. Och i användningens rum så liksom kommer vejterna att tränga igenom ändå.
Ja, och det är också något som är intressant med dem. Om man tittar på planerna, de nya kvarteren blir ju ganska stora kvarter. Husen som byggs där blir faktiskt trähus återigen. Konstigt nog. Man tänker att det skulle liksom, man skulle välja bort trähusen, men man bygger upp trähus.
Och det dröjer ju ända till mitten på 1800-talet innan man faktiskt förbjuder trähus.
Ja, när det brinner en gång till.
Ja, det brinner mycket.
Men de här kvarteren är ganska stora, men längs vitorna så är ju fastighetsägandet mycket mer småskaligt.
Mm.
Om man tittar på de liksom, planer som finns över fastighetsägarna längs med vitorna. De lyckas ju klämma in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 små fastighetsägare inuti ett stort barockkvarter.
Mm.
Och där inne, om man tittar på namnen på de som har de där fastigheterna, så ser man liksom en handlare, en smed, en skräddare, Kavli, en bagare, Madame Dahl, en enkefru, Nagler. Mm. Små liksom, inte fattiga människor, men små business.
Mm.
Den här liksom handlandet som har pågått inne i staden, som naturligtvis är helt avgörande för att staden ska fortsätta vara den livliga handelsmiljö som den har blivit under 1500-talet och 1600-talet, efter att ha varit bara en kyrklig miljö. Och det där tycker jag är så intressant med Trondheim, för att det var någon som skulle beskriva Trondheim för oss och sa så här: det är börs och katedral.
Mm.
Och det är så tydligt att den här barockplanen är katedralorienterad.
Mm.
Man tar katedralen som utgångspunkt, man tar Munkholmen i andra änden, man bygger stora gator, ett stort torg i mitten och bär hela den här andan av någonting storslaget. Men så finns ju den här börsen, alltså handlandet, mixtrandet, som längs vejterna i den medeltida myllret fortfarande finns kvar.
Mm.
Och jag vet inte om jag har varit i en stad som så tydligt har som två ansikten, en stad i staden. Men också uppenbarligen sen då, när århundradena går, så blir den där ena staden i staden, vejterna, de liksom sjunker in i skuggan. De funktioner som de har haft behövs inte längre, eller så flyttar de ut på de stora gatorna. Men nu har de ju liksom hittat hem igen, eller kommit upp ur skuggan igen.
Mm. Nu när vejterna har haft ett stort liksom uppfixningsprojekt som kommunen har drivit från 2017 till 2022, så är det ju nästan svårbegripligt att förstå att de en gång var osynliga och mörka och någonting som man försökte undvika. För det är ju det som också, alltså det är det som har hänt. Att man har drivit ett långt projekt som har handlat om att vejterna ska bli upprustade.
Mm.
De ska betraktas som inte den där resten som blev kvar från en stor och grandios plan, utan som ett levande och väldigt lokalt kulturarv för Trondheim.
Mm.
Och det har det gjorts nu under många år. Så har man liksom haft olika vejt, events, man har haft belysningsprojekt, man har lagt nya gatubeläggningar, man har fixat till fasader, man har sett till att de alltid används, man har liksom uppmuntrat folk som både, som alla de här små fastighetsägarna och boende, att liksom göra någonting i det här vejterummet som ändå är deras, liksom. Och det är en fantastisk liksom, parallell värld där man också kan vandra runt utan att egentligen någon gång vara hänvisad bara till de stora barockgatorna i Trondheim.
Men jag tycker att det också är, det är också så kongenialt med placeringen, för att man känner ju när man går på barockplanens gator, då kan man känna vinden, det kan bli kallt, det kan liksom, havet blåser in, det är ganska utsatt. Ja. Jag menar, någon som hade studerat det lokala klimatet hade ju inte gjort en barockplan här.
Nej, det är ju ett tufft klimat.
Men kryper man in i vejterna så hamnar man liksom mer skyddat, det är mycket intimare, så att man sitter på något väldigt fint där.
Ja, och det, någonstans har det ju också, för en av de sakerna som barockplanen, det visste ju inte man om under barocken, men idag har det ju blivit ganska uppenbart att det underlättar för genomfartstrafik. Mm. Och när du sen får ett bilsamhälle och ja, i tilltagande grad så har ju Trondheim, det är ju rätt präglat av bilar som far igenom. Mm. Kanske får säga lite mer om det så småningom. Men här blir ju kontrasten ännu mer tydlig, tycker jag, mot att vejterna verkligen blir det här som tillhör en lokal kultur. Liksom, det är ju gående. Alltså, det är ju liksom vandrandets rum.
Ja, men en annan sak som vi pratade om också när det gällde de här vejterna, och vi pratade om det också i Lillehammer, det är att de kanske på något sätt kan också illustrera den vandrande kultur. Ja. Den norska vandringskulturen. Vandraren som inte är helt bekväm i en barockplan eller en rutnätsplan, utan som söker smitevägar, som går på skrå, som går på tur, som är mer egensinnig och individualistisk än vad en liksom, fransk barockplan vill göra, liksom, ja, kräver av en.
Ja, just det. Man vill tråckla sig en bra väg.
Ja. Genom landskapet. Precis, genom landskapet och var liksom en fri, egensinnig människa med liksom luft under fötterna.
Kvällen när vi kommer fram till Trondheim så är det fortfarande lite sommar kvar i luften. Luktar hav i slutet av augusti, och universitetsterminen har uppenbarligen ganska nyligen börjat. Mm. Så vi söker oss ut där i kvällen, vandrar lite utanför den gamla bykärnan så att säga. Vandrar igenom några nöjeskvarter med restauranger och barer, kallas för Solsidan. Mm. Och över älven, och då kommer man till en stadsdel som sluttar väldigt kraftigt ner mot Trondheimsfjorden, den stora Trondheimsfjorden.
Mm. Det är Möllenberg.
Och mängder av studenter ramlar ner i klungor från de här branta backarna. Och i varje lägenhet, i de här otaliga trähusen på två våningar ofta som står där, så verkar det pågå en fest. Tågafest. Alla är klädda i tåga.
Ja.
Och det skrålas. Det kommer sång från fönster.
Det är en sån där stadsdel som när man får syn på den på håll så blir man genast nyfiken, för den har något säreget och speciellt över sig. Särskilt när man kommer från det där Solsidan, det där nya nöjeskvarteret som är så där de gamla mekaniska verkstäderna som har gjorts om till restauranger där man har, som man har sett i många städer, en sorts postindustriell omvärdering av fina tegelbyggnader. Och så får man syn på någonting som är helt annorlunda, som tycks föråldrat.
Mm. De här husen är byggda i två våningar och i trä. Mm. Små lägenheter som har packats ihop. De har ofta också en säregen trapp på utsidan som vi ska återkomma till.
Mm.
Det här är ju, alltså vi fick en mängd associationer till vad det här kunde vara för någonting. Det är väldigt enkel byggnadstyp. Man har som sagt packat ihop rader av dessa trähus, mm, liksom bakom varandra, mm, på samma tomt. Det här är ett typiskt spekulationsbygge från slutet av 1800-talet som just kan associeras både till tysk och brittisk liksom arbetarbostadshistoria.
Ja, men det var det som jag tror liksom, som fångade åtminstone mig med de där, dels den branta sluttningen såklart, och de här trähusen som liksom hade packats ner i ett väldigt tydligt och tättbyggt rutnät. Man hade rullat rutnätet upp längs sluttningen. Men också det där med att de låg back to back, mm, på baksidan. Precis som såna här brittiska arbetarbostäder i tegel, där det finns en liten bakgård på baksidan för uthus eller för men odling kanske till och med från början. Men som en liten, liten gård. Och den var så liten och så trång att man fick den här, alltså det som, som jag föreställer mig är så här nordisk träarkitektur. Mm. När man ser de här panelarkitekturen som ändå är lite med lite dekorationer, lite nyklassicistiska hörn och pelare så där, så tänker man på baksidan kommer det vara en öppen gård, en kringbyggd gård på något sätt. Men det var som att den här nordiska träbyggnads empir-paneltraditionen här hade parats med en spekulationsvariant ifrån engelsk arbetarbebyggelse. Och när man stod uppe i backen och tittade, inte ner för gatan utan in mot gårdarna, så då mötte man en helt annan täthet än vad jag mött i närheten av den här typen av trähusbebyggelse. Mm.
Man kan ju också säga att alltså, spekulationshistoriken går igen. Det är bara att nu de som är föremål för denna spekulation eller som är inbegripen i den är inte arbetare på en mekanisk verkstad längre, utan det är ju studenter. Det här är ju en stadsdel som ligger väldigt centralt och är attraktiv. Och den, i den mån fastighetsägare har kunnat bygga ut och bygga igen och förvandla vilka rumsligheter som helst nästan till ytterligare en lägenhet, så har man liksom gjort det.
Ja.
Och det har också byggts balkonger som gör att det nästan inte finns någon yta kvar alls mellan de här husen.
Ja, en gång i tiden så bodde arbetare på dessa bakgårdar trångt och mörkt, medan småborgare och handlare, kanske akademiker, bodde mot gatan. Men i idag så präglas ju området, precis som vejterna, av många små fastighetsägare. Och intresset här är att så mycket som möjligt tjäna pengar på studenter. Det har gjort det till ett vilda västern av förändringar, och de som värnar kulturarvet försöker ju stoppa eller hantera det här. Så Möllenberg är på det sättet både historiskt och i nutiden plats för spekulation i människors mest basala behov att bo någonstans.
Ja, den här ekonomiska liberalismens grepp om sinnena, som någon av våra, våra intervjupersoner sa, är ju någonting som går igen i norsk stadshistoria.
Ja, för det finns ett glapp här tycker jag som är så himla tydligt. Man känner att det är välbyggda hus.
Mm.
Det är fina dekorationer, det är eleganta smidesräcken. Men själva stadsplanen i sig är väldigt hårt exploaterad. Så att, det finns en cynism i stadsplanen och en skönhet i husen. Och det är den, så att säga, det där som skavet som är lite intressant. För man förväntar sig någonting annat när man ser de här husen.
Mm.
Och det är väl den här liberalismens grepp om sinnena som skapar den här cynismen i planen. Och det väcker ju såklart motstånd i olika tider, som också är synliga i Trondheim. Det tidiga 1900-talets trädgårdsstäder eller storgårdskvarter till exempel. Men om man skulle ta sig till dagens diskussion, så där, om ett annat sätt att tänka om städer i Norge, så finns det faktiskt ett experimentområde i Trondheim där man utmanar den idé som har byggt den norska bostadspolitiken och bostadsplaneringen under stora delar av de senaste 100 åren. Nämligen tanken om att man ska äga sin lägenhet. Den där individuella friheten och vad det gör med samhället som har kommit att frågasättas på senare tid. I Trondheim finns det en mindre stadsdel som är liksom en byggd manifestation av det här ifrågasättandet. Den som heter Svartlamoen.
Och Svartlamoen, det roliga är att man liksom alltid befinner sig någonstans i en väldigt konkret ekonomisk situation när de här områdena byggs upp utanför dåvarande stadsgränsen, Trondheim. Och Svartlamoen likadant, var slutet på 1800-talet väldigt glest bebott och där bodde framförallt fiskare, eftersom det är väldigt nära fjorden. Bebyggelsen växte till sig, den började få den struktur som den faktiskt fortfarande har idag. Alltså med korta gator, vinkelrätt mot den här genomgående strandvägen. Och det är ju en arbetarstadsdel. Ditt folk sen kommer flytta också för att, alltså, under historiens gång för att arbeta i industrierna som etablerades i Trondheim. På 30-talet så börjar det komma planer om att Svartlamoen ska rivas. Det ska istället uppföras lamellhus. Men det här hände inte på grund av att kriget och ockupationen ifrån Nazityskland skedde. Och ockupationsmakten i sin sida rev faktiskt en del av husen under andra världskriget. För de stod i vägen för någonting vi kommer att prata om lite senare i det här avsnittet. Nämligen den stora ubåtshangaren.
Bunkern.
Dora 1.
Ja.
Så att det här området har liksom blivit styvmoderligt behandlad och ganska liksom bitvis också lite misshandlat på grund av krängningar i historien.
Det är också tydligt att man befinner sig, just den här delen, det som är Svartlamoen, ligger ju på andra sidan järnvägen. Så att när man går dit så går man liksom under järnvägen. Och jag tror att det är liksom avgörande för både dess historia och dess nutid, att man är liksom lite utanför staden, lite bortglömd på andra sidan järnvägen. Ofta är ju järnvägen en sån där liksom både kulturell, idémässig och liksom ekonomisk barriär. Det som ligger på andra sidan järnvägen betraktas som sämre eller på något sätt oönskat. Man är på andra sidan. Och precis när man går under den där järnvägen och det står någon skylt som förolämpar polisen, så får man den här känslan av att man befinner sig mer i någon sorts husockupation som råder. Det är mycket graffiti, det hänger flaggor från fasaderna och olika, som hävdar olika politiska ställningstaganden eller bara allmänna ställningstaganden på olika sätt. Och så ser man i fjärran, eller fjärran, men man ser en bit bort ett nybyggt högt trähus som ett skevt fågeltorn eller någonting som fångar blicken. Och ett tag var det Norges högsta trähus, det var kanske 5 våningar eller något sånt där. Där som ett nybyggt hus där man har ett kollektivt boende. Och runt det där som liksom har blivit Svartlamoens centrala punkt så har det byggts upp en bolig stiftelse. Det vill säga en sorts liksom kooperativt ägande som ett svar på det här privata ägandet. Mm. Och symboliskt nog så är det där höghuset i mitten också ett kollektivhus.
Mm.
Och de har liksom 5 stycken nabolag och nabolagsgrupper inne i den här som där man har en platt hierarki där man ska bestämma vad som ska hända. Man ska liksom känna ansvar för varandra och vara en god nabo, som de säger. Och om man läser vad de vill att den här boligstiftelsen ska vara, så skriver de så här: oavsett vem du är och vad du gör ska du ha ett ställe att bo, ett ställe som är tryggt och gott för dig, ett ställe du kan kalla ditt hem.
Men det här att Svartlamoen representerar en annan väg att gå än vad som majoritetssamhället i norsk bostadspolitik och bostadsmarknad har handlat om. Det är ju som, de är ju nästan som en poster miljö för det. Mm. De har dessutom satt upp liksom posters, plakat, där de berättar i stadsmiljön liksom vad det här handlar om. Mm. Alltså ett försök att hitta ett annat sätt att få bostäder som man kan betala för sig. Och det här, men det här kom ju inte utan strid. Alltså grejen är att det här är ju också någonting som har föranletts av politisk kamp, och de har varit väldigt motarbetade.
Mm.
1998 var det som de boende vann striden om att få en ny detaljplan som utarbetades då, som du säger, där de boende var liksom samrådet. Och sen blev detta område definierat som ett stadsekologiskt försöksprojekt. Och därav dess säregenhet.
Mm.
Men det är ju värt att liksom lyfta fram att det finns ett stråk av protest och lite anarki också i Trondheim.
Ja, men det finns en idé om en undervegetation, om någonting som kan komma underifrån, gräsrotsrörelser eller alternativa vägar, hitta andra sätt att tänka. Svartlamon är en obehaglig partsinlaga i bostads- och byutvecklingspolitiken som politikerna i Trondheim icke har bett om, skriver de i boken Svartlamon lever. Och det där går tillbaka till 80-talet när man har en sån här slumbyaktion där man börjar ockupera bostäder och diskutera liksom hur ska de här tomma bostäderna i centrala Trondheim befolkas. Det verkar ändå finnas ett visst liksom utrymme för att tänka annorlunda, och Svartlamon är ju en rolig stadsdel. Den gamla bilhallen har blivit förskola, de äldre radhusliknande byggnaderna har renoverats och byggts om, det har byggts nya radhusbyggnader, de har byggt en verkstadshall där man kan ha konserter, de har något som heter Folkeköken, mat, inte makt, som delar ut mat till de som behöver. De har flyttat dit timmerhus, 100 år gamla timmerhus ifrån Sälby strand. Det står husvagnar lite utplacerat. En sak som vi pratade om när vi var där som jag ändå tycker är intressant, det är att den här typen av alternativa bostadsrörelser alltid har samma aura av vänsteraktivism.
Ja, precis.
Det hänger palestinska flaggor, man vill frige Julian Assange. Jag tycker någonstans, särskilt i ett så här liksom, land som Norge liksom, som ändå har en så här gammal klassisk nyliberal ådra, det skulle ha varit intressant att få en liberal eller...
Ja, jag undrar, varför blir det aldrig så? Varför finns det inte andra politiska yttringar som också bara brinner för att skapa en ordning som... Om för att man är missnöjd med det befintliga.
Liksom. Ja, men exakt. Men här odlas liksom den här känslan som man väl känner igen från Christiania eller andra liksom alternativa rörelser.
Och
när vi frågar de som vi träffar på liksom stadsbyggnadskontoret, kan den här vara den är en posterboy, säger du, för liksom en tredje väg. Finns det någonting i det här som ni kan dra lärdom av och växa vidare i, så får vi ju svaret att det kommer förbli ett litet undantag i en stad som har valt att växa på helt andra sätt än det här. Och en annan sån här detalj som jag försökte i alla fall, tänkte att man skulle kunna placera in i det som vi kanske har identifierat som Trondheims förkärlek för liksom stadens undervegetation eller mångfald, vad man ska säga. Som en sorts hantverkets mångfald, som kanske som en oliktänkandets mångfald, som kanske en... handlandets och köpmanskapets mångfald i det här storslagna landskapet och i den här storslagna stadsplanen, det är trapporna. Du nämnde ju trapporna på Möllenberg som liksom gick utanför fasaderna, trähusfasaderna i Möllenberg.
Det känns ju som att de, alltså dels är, om jag bara får säga det nu när du nämner trapporna, det känns ju dels som att de är väldigt funktionella.
Mm.
Alltså de möter terrängen, och i den terrängen som är väldigt sluttande och problematisk egentligen, så är de ju en väldigt, väldigt bra verktyg för att liksom möta terrängen på olika sätt. Men sen samtidigt är de så stöpta i någonting självklart, så man börjar inse att de tillhör en äldre kultur.
Ja, de verkar vara också en kultur som är gemensam för både arbetarkultur och borgerlig kultur.
Mm.
Och det finns mycket sånt, tycker jag, i Trondheim. Alltså,
kanske är den platta sociala hierarkierna som går igen.
Det kan vara det, för att man kan se liksom panelarkitekturen i den centrala staden återkommer i panelarkitekturen i arbetarbostäderna i Möllenberg. Man kan också se att på det finaste huset, eller ett av de finaste husen, Stiftsgården i centrala Trondheim, så finns det en dubbeltrappa, nästan barocktrappa, med ett snidat räcke. På många andra fina hus i centrala Trondheim finns samma trappa, skiffertrappa upp till en port med smidat räcke. Precis som det finns i Möllenberg. En del av trapporna är försedda med också fina smidesräcken. Det är en hantverkstradition, det är en infrastruktur, det är nästan en infrakultur. Mm. Det är som att det är en kunskap som byggmästare har oavsett vad det är man bygger. Ja, men just det, vi måste ju ha den där trappan också. Mm. Så det där smidesräcket, och så gör vi det där. Det är så vi gör saker här. Och det är så fint när man ser det där återkomma, för att det är som att det är som ett språk man lär sig. Vejterna är ett, liksom, undervegetationens språk som man förstår efter ett tag. Sen får man syn på trapporna och då förstår man det också. Så bygger de tillsammans ett sorts nätverk av begrepp och hantverk och närvaro och gräns mellan offentligt och privat som man blir en del av. Och det skapar en rik, mycket rikare stad än vad man kan se på den här Sisignons barockplan som liksom sänker sig ner från kontinenten. Prayers crawl towards the cross. Golden marks upon their frocks. Freedom's ghost has left these lands. Help us if you can. KGB have turned to saints. Gay parades sent off in chains. Bless limousines congest the streets to hail their saint in chief. Holy Mary, drive Putin away. Drive away this darkness from your homes. Drive away the ungodly souls. Our Lady, tear the eagle off your wounds.
Trondheim är ju på sitt sätt en väldigt tuff stad. Klimatmässigt, alltså dess position i världen. Mm. Kanske inte just när vi var där, det var ju ändå lite sommar kvar. Men havet utanför, och långt upp i norr.
Stort hav också. Fjorden är ju stor.
Ja, precis. Den är ju vid lite dåligt sikt, så ser man liksom inte landet på andra sidan. Då är det mycket havskänsla.
Du puttrar inte ut med din lilla båt på fjorden. för den är för stor för det.
Ja. När det är lite mörkare vid juletid, till exempel, då står alltså solen i 4 grader över horisonten. Och då lyser solen rakt på fasaden under några timmar. Under förutsättning att husen är låga.
Mm.
För fjorden ligger ju i väster, så solen kommer, så rullar sakta, kryper över åsen och träffar på hustaken.
Mm.
Och då kan vintersolen skapa det här taklandskapet, men det kräver ju också, alltså, max 2 våningar.
Mm. Särskilt om man går på en av de finaste gatorna i staden som heter Dronningens gata.
Mm.
Små 2-våningsträhus, en del av den gamla barockplanen, men som förblev obebyggd under väldigt lång tid.
Mm.
Det behövdes inte fler bostäder.
Det var en slags reservbod.
Kan man säga. Och när det hände som hände, eftersom att man fortfarande byggde i trä, stora delar av den inre mittbyn brann ner 1842, då blev det tid att använda den här boden, den här reservboden, och så byggde man ut trähus återigen i två våningar, fina panelarkitekturhus med små trappor upp till portarna, en lång, lång sträckning, väldigt intim, fin liten gata, många olika färger och med fina detaljer. Och
också sådana här snälla 70-tals liksom installationer som liksom gjutna sandlådor och växtbäddar i betong som har blivit kvar.
Ja, den har ju väldigt familjär stämning hela den här gatan. Den är liksom inte alls en del av en mittbyns kommersiella eller affärsmässiga businessdistrikt. Trots att den ligger liksom dikt an den, så kliver man direkt in i någon sorts bara bostadsmiljö.
Den är ju väldigt, det är ju väldigt sött. Alltså den är som gjord för en romantisk komedi, höll jag på att säga.
Verkligen, det är den. Men de här fasaderna, om man ska se, uppleva, förstår vi, den där låga vintersolen, då ska man titta på fasaderna på Drottninggatan vid juletid, när solen precis har krupit upp över kammen. Och det där med sikten över fjorden och solen som stiger upp över åsen, den är avgörande för också hur man tänker kring Trondheim som boendemiljö och som livsmiljö. Det ligger ju ganska mycket hus, enfamiljshus upp längs de här åskanterna. Och det är ju för att det är så folk vill bo. Alltså man vill känna när solen kommer upp, så vill man fånga den. Då är man liksom uppe längs med sluttningen, och man vill också se ut över fjorden. Så det är den där relationen mellan ljus och utsikt som präglar staden, och det är också det som gör att diskussionerna i Trondheim, man pratar om att förtäta och bygga till och bygga högt, de spekulationsbyggen och annat, sånt landar ju hela tiden i frågor om ljus och frågor om mikroklimat och hur man bäst ska göra det. Så det där är liksom en debatt som pågår.
Det har ju liksom liknats vid en amfiteater. Alltså att den stadens landskap skapar en slags amfiteater. Eller dalen skapar det, helt enkelt. Och dels så vill alla ha del i den. Alltså man vill vara med i skådespelet. Titta ner i skådespelet Trondheim, som man vill kunna ha en bra sikt över. Men också så är det utifrån den punkten man också kan se vissa, alltså vissa hållpunkter för planering i Trondheim. Och då måste man ju faktiskt nämna det som vi ändå bara har berört lite grann. Och det är ju Nidarosdomens centrala betydelse som någon slags riktpunkt. Det här är ju ursprungligen en väldigt gammal religiös plats. Så där, den platsen förmodligen där nu domen står, där fanns det ett kapell tidigt, alltså under medeltid, tusental kanske. Och den här platsen har alltså byggts om som religiös centralort under en extremt lång tid. De äldsta delarna av kyrkan beräknas ju faktiskt vara kanske uppemot 850 år gamla. Så det är ju, ja, det är en lång kontinuitet. Mycket uppfört i engelsk gotik, men det finns också romanska delar. Alltså det är en stilblandning som går ända fram till 1900-talet. Jag läste en rolig sak, och det var att man hade ett firande i Trondheim 1969. Då firade man att man hade hållit på att restaurera Nidarosdomen i 100 år. Men det är ju också lite lustigt, för det, samtidigt betyder ju det inte att man var klar.
Nej.
Utan man har ju liksom bara fortsatt. Det var inte, man brukar ju fira saker när det liksom är, ja, nu var vi färdiga. Men det här verkar ju bara ha varit en hållpunkt. För att det är ju, fortsätter man ju bara att, så att säga, arbeta på Nidarosdomen. Och det är ju nästan logiskt så tillvida att det är alltså själva restaureringskunskapen, alltså den här bygghyttekunskapen, som till slut blev upptaget som ett immateriellt världsarv.
Alltså kunskapen.
Kunskapen om att restaurera en kyrka eller en stor dom är nu liksom en skyddad kunskap enligt UNESCOs liksom definitioner. Ja, inte själva domen i sig.
Nej.
Utan bara att man så enträget höll på liksom att restaurera den.
Ja.
Nidarosdomen ligger dessutom i ett kvarter som är helt präglat av religiösa institutioner. Mm. Våra kontakter och vänner, Ari Risto, Öjsäter och Mette Bye, de kallade ju det här området, det här kvarteret, stora kvarteret, för Halleluja-kvarteret, vilket var lite roligt också. Ja. För att där befann sig den nya katolska kyrkan, där befann sig Frälsningsarméns lokaler, synagogan, som den gamla järnvägsstationen, ärkebiskopssätet då i närheten av domen. Ja, det är helt enkelt en väldigt rik miljö på religiösa byggnader.
Mm. Och allting började någon gång med att vikingamannen Olav Haraldsson blev kristnad i Rouen 1014 och sen dödad vid slaget i Stiklestad, och hans kvarlevor blev förda till Nidarosdomen, och han blev ju Olav den helige, Norges nationalhelgon, som ligger begravd.
Precis. Domen i Trondheim fungerade ju också under väldigt lång tid som den norska kröningskyrkan.
Mm. Det var ju här 1814, efter friheten från Danmark, som man krönte sin nya kung.
Ja. Så det här är ju liksom en plats av enormt stor nationell betydelse.
Mm.
Och ett pilgrimsmål.
Ja.
Som vi nämnde i början. Här kommer pilgrimerna, och framförallt så går de ju då från någon sträcka mellan Oslo och Trondheim, har jag förstått. Som är verkligen fantastiskt vackra etapper, onekligen. Vi sätter oss och äter lunch mitt i Halleluja-kvarteret tillsammans med Ari Risto och Mette. Och vad man noterar då, som känns lite som, i tilltagande grad underligt och fel, det är att en motorväg i stort sett rasar förbi, mitt igenom det här kvarteret, och liksom klyver i två delar.
Ja.
Det här, den mest känsliga delen i hela Trondheim.
Ja.
Och det är Prinsensgatan, som egentligen är den gamla järnvägsdragningen, så att säga, söderut, ut från stan, som har blivit en motorväg.
Mm.
Och det här gör ju en sak lite så här akut, om man ser också på den samtida debatten om Trondheim. Det finns en debatt som är lite upprörd över att många, inte minst arkitekter och intresserade i stadsbyggnad, tycker att politiker gör för lite för att Trondheim ska moderniseras.
Mm.
Och moderniseras låter ju som en konstigt ord i det här fallet, men jag tror att man ska förstå det som att bli mindre bilberoende och bli grönare och liksom lite smartare planerat.
Mm.
För Mittbyn är påfallande bilbaserat.
Mm.
Och på flera håll längs med den här motorvägen, där den sträcker sig ut från stan, så ser man ju också att fastigheterna ser ut att sakna investeringar som de skulle behöva. Det är en del. Det är ganska slitet, helt enkelt.
Mm.
Så man kanske blir lite förvånad över när man är i en liksom större norsk stad.
Ja, men jag tänker på den här samtida debatten som finns i Trondheim. Vi nämnde det här, viljan kanske att bygga högre hus.
Mm.
Inte minst ibland på de inre gårdarna inne i Mittbyn. Trafikplaneringens, liksom, hur ska man se på trafikplaneringen i en stad som i hög utsträckning är en, eftersom vi, som vi beskrev, många vill bo längs med de här...
In i amfiteatern
så driver det naturligtvis biltrafik för att det ska vara lätt att ta sig hem till sitt hus uppe på sluttningen. Men det finns också ett starkt tryck på Trondheim att växa. Och då kommer ju det här, alltså hur ska den växa? Ska trafiken fortsätta växa, eller är det någonting annat som ska växa? Fastighetsspekulationen är ju stor. Vi får ju höra berättelser om hur till exempel bensinbolaget Statoil, som vill bygga ett kontor mitt inne i centrala staden, hotar med att lämna byn om man inte får bygga det här, och utpressar, och på så sätt får man bygga sitt kontorshus. Ett försäkringsbolag gör samma sak. Ett kulturhus blir ett kontorshus istället. Den stora fastighetsägaren Reitan spekulerar inne i Mittbyn. Det här Börs och katedral tycks fortfarande vara ett spänningsfält som staden befinner sig i. Och det blir ju då särskilt uppenbart när det precis intill katedralen passerar 2000 fordon per dag. Att det finns en, det finns liksom en konflikt kanske mellan staden som kulturarv, staden som framtidsby, en by som växer, Solsidans nya restauranger, de många studenterna, hur ska de bo, hur ska man röra sig, vad är det här för stad? Och det finns ju, det finns ju sådana tankar som alltså tankar om hur man kan göra saker på nya sätt och andra sätt som har liksom manifesterat sig i Trondheim tidigare och i ganska nylig tid.
Ja, absolut. Vi kan ta ett sådant exempel som också har blivit väldigt uppmärksammat i Trondheim. Och det är omgestaltningen av Sankt Olavs hospital och det området, alltså sjukhusområdet, som just ligger i förlängningen av den här motorvägen som vi pratade om. Alltså man rör sig över Nidelälva som ormar sig, meandrar sig på ett väldigt spännande och fantasifullt sätt innan den liksom löper ut i fjorden. Om man rör sig över den delen av älva, över Älgsäterbron, så kommer man ju i stort sett fram till Sankt Olavs hospital. Och det här är ett område som har, precis som många sjukhusområden i andra städer, har en lång kontinuitet av liksom expansion och byggande under olika faser. Den äldsta delen av det här hospitalet har en huvudbyggnad som är byggd 1902. Och sen hade den en stor tillökning av sin liksom materialitet på 70-talet, och det kom ett centralblock. Det är delvis nu rivet, men det skapade ändå en barriär i stadsrummet. Det var en väldigt storskalig form av arkitektur på 70-talet också. Liksom låste hela området så att man inte fick någon kontakt riktigt med Nidelälva. I början av 90-talet så var det här sjukhusområdet präglat av väldigt komplex och sammansatt liksom byggmassa på grund av enkla utbyggningar som liksom inte hängde ihop riktigt. Och den hade blivit ganska nedslitet. Så att ifrån 1995 så börjades en långsiktig planering och också delvis en idétävling om hur man skulle kunna göra om Trondheims sjukhusområde Sankt Olav. Och det här resulterade till slut i att en väldigt lång process där man liksom byggde helt enkelt in sjukhusområdet som en stad. Alltså den är byggd enligt urbana parametrar.
Det är en rutnätstad.
Det är en rutnätstad, eller det har blivit en tydligare rutnätstad där man ska kunna ha en tydlig kontakt både med den omgivande staden men också med älven och med parken som hör till. Utmaningen som jag har förstått det var under alla dessa år att inte stänga ner sjukhuset fast man byggde om. Så att man har då lyckats hålla igång sjukhuset och samtidigt integrerat mer grönytor och man har tagit, det var en viktig del, man har tagit in aktuell forskning om dagsljus betydelse för fysisk och psykisk hälsa. Och inte minst så har man utökat sjukhusets konstsamling så att även det liksom har en positiv inverkan på patienterna. Den är väldigt patientorienterad. Och det ska vara nära mellan liksom behandlingsenheterna. Och det ska också vara enkelt att vara besökare där. Man ska kunna ta ut sin, ja, sin släkting eller sin förälder eller sitt barn ut i parkerna och liksom gå omkring där. Och det är den här helt integrerade liksom sjukhusstaden som har tillkommit. Och jag träffade faktiskt en av de som var ansvariga för den här ombyggnaden 2014. Förra gången jag var i Trondheim. Hon heter Ragnhild Aslaksen. Väldigt intressant arkitekt. Bor i ett meditationskollektiv i Danmark. Det var också bara väldigt roligt att höra om. Och man förstår hur mycket av sånt som kanske liksom inte är en självklar del i en sån här stor projekt, alltså ett stort byggprojekt som faktiskt var integrerat. Just som ljus, mental hälsa, konst, receptionsforskning. Och allt det har ju resulterat faktiskt i en väldigt trevlig miljö. Jag tänker också att den är lite framtidsblickande med tanke på hur gamla människor kommer att bli och att vi allt mer får intressanta upplysningar om hur det är att bli gammal. i vår samtid. Och då kommer ju säkert sådana här miljöer att bli liksom ännu mer eftertraktade. Alltså sådana som inte bara är, nu är jag på sjukhus, utan nu är jag i den här hälsostaden, eller den här hälsostadsdelen där jag ska tillfriskna eller bara må bättre på min ålderdom.
Men jag tänkte, det som jag tyckte var intressant när man gick omkring där, det var de här olika lagren.
Mm.
För att ett sjukhus, är mitt intryck oftast, är att man tränger igenom ett skal och sen är man inne. Ni kan lyssna på vårt avsnitt från Umeå där Johannes Samuelsson guider oss på NUS i Umeå för att förstå vad det är. Det är liksom en stad i staden.
Mm.
Det här är mycket mer intressant i så att man går som besökare på gator, kommer till ett gathörn där det finns en butik och så kan man handla en kaffe och så kommer man fram till ett torg där man kan dricka den här kaffemuggen. Och på det där torget så sitter det lite patienter och där sitter lite anställda och äter lunch på det här torget. Och sen så kan man också, när man kommer till nästa gathörn, då är man framme vid kanske barnsjukhuset. Kan man gå in där på barnsjukhuset och så kan man gå igenom det och så kommer man ut på en innergård. Mm. Och på den innergården så är det lite japansk trädgård och där kan man också sätta sig med sin kaffemugg om man skulle önska det. Och där sitter det också folk som jobbar eller som vårdas. Det påminner väldigt mycket om ett stadsliv helt enkelt. Trots att det är ett sjukhus. Och jag förstår ju också när man ser, men hur sitter det här ihop? Jo, men då förstår man ju att man har kopplat ihop husen liksom en våning upp över gatorna med skywalks. Mm. Så att det pågår ett promenerande med sjukhussängar och rullas ispåsar med hjärtan som far liksom runt där uppe ovanför gatunivån så att säga. Ja.
Eller under, det vet vi ju inte heller.
Eller under. Mm. Och det där tycker jag var intressant att det var nog första gången jag kom in i ett sjukhusområde som kändes som att ja, jag kunde bara vandra omkring här om jag skulle ta mig från en del av staden till en andra. Det var inte en del av staden som jag undvek, utan den blev helt enkelt en del på min promenad från älven och upp genom staden och vidare.
Jag vet inte, jag är lite kluven till det här. Det känns som att liksom det nästan var obehagligt normalt. Alltså väldigt, nästan liksom allt för likt en miljö. Man hade liksom bara skruvat en några drag åt sjukvård. Medan jag nästan kan uppskatta de här liksom oändliga kulverterna i Umeås universitetssjukhus, för det är så jävla konkret att du är i den här, nu är du här, men nu har du trängt igenom skalet.
Jag liksom. Vet, men vet du vad som fanns i det? Det fanns en sårbarhet som spillde ut i stadsrummet. Man mötte, alltså de flesta man mötte hade liksom sår, så händerna såg man tejpen från deras droppingångar, kanylerna där droppet sattes in. Så att De var liksom en del också. De vandrade omkring och var dödliga precis som jag. Kanske just nu mer dödliga än vad jag var. Så att det där fanns en intimitet där som jag inte tyckte spillde ut i stadsrummet på ett
speciellt sätt. Ja, det var intressant. Ja, det tänkte jag inte på.
Mm. Men det är återigen det där som jag upplever att Trondheim är väldigt bra på. Att behålla flera lager. Samtidigt närvarande. Man behöver inte, bara för att man bygger ett nytt lager behöver man inte utplåna det gamla. Det finns en samtidighet som är, ja, men gör staden rikare. Mitt emot det här kollektivträhuset, höga trähuset i Svartlamon som vi pratade om förut, ligger en långsträckt, brutal betongbyggnad. Det är ner mot hamnen, ner mot fjorden. Och det här är det som vi nämnde kort tidigare, den bunker som heter Dora 1. En före detta ubåtsbunker som byggdes i Trondheim under andra världskriget. Och Trondheim blev helt enkelt en viktig ubåtsbas i Norge under kriget. Det fanns 55 ubåtar som låg här uppe.
De är alltså byggda då av den ockuperande nazisttyska makten.
Exakt.
För att de kom på att det fanns ingen bas uppe i Nordsjön där man kunde utföra olika typer av reparationer av ubåtar, utan då i värsta fall var man ju tvungen att ta sig tillbaka ner till Tyskland.
Exakt. Och man började bygga det här ett år efter ockupationen av Norge hösten 1941. Det är en rejäl byggnad, får man säga. Den, taket är 3,5 meter tjockt. Väggarna, också i betong, är 3 meter tjocka. Hela bunkern är 153 gånger 100 meter. Man använde slavarbetare, bland annat från Serbien. Några av dem dog under byggnaden också, under bygget. Men det här var ju naturligtvis en påminnelse när kriget tog slut och Norge blev fritt igen, så stod den där bunkern som en påminnelse om någonting som man inte kanske var så jättepigg på att ha kvar i staden. Nej. Så man började faktiskt att tänka på att man skulle riva den och ha sönder den helt enkelt. Men det var för svårt. Det gick liksom inte att riva den där på något rimligt sätt. Och då kom man på idén att man kanske kunde ha det som en arkivbyggnad. Så idag är det stadsarkivet, byarkivet, universitetets arkiv. Och det heter arkivcentret Dora. Mm. Så det är både ett minnesbehållare och ett minne på många sätt.
Jag var i alla fall inte så pass... Jag vet inte, jag hade nog inte riktigt gjort klart för mig hur ofta man ändå stöter på fysiska spår av ockupationen i Norge överhuvudtaget. Mm. Och i Trondheim så var vi också, visade det sig att vi var på den gamla flygplatsen utan riktigt att vi visste om det. På sätt. Vi var numera alltså en av de nya bostadsområdena. En flygplats som också byggdes av Nazi-Tyskland. Mm. Och Norge hade ju liksom en liten speciell ställning för Tyskland under andra världskriget. Det var ju alltså dels ideologiskt naturligtvis att man hade de här fantasierna om Norge som ett som kanske liksom det mest ariska landet i Europa. Men sen också att man, ja, det är kanske just därför att man var både lite beundrande för det och att landet i sig hade liksom en väldigt viktig strategisk position under andra världskriget. Det gjorde att hela Norge blev en stor byggarbetsplats av nazistisk infrastruktur under ockupationen. Alltså det är så många vägar och broar och tunnlar och järnvägar och hamnar och kraftstationer. En tysk korrespondent hade rapporterat tillbaka hem i januari 1941 där han skrev att doften av kåda från nyfällda granar fyller luften över hela Norge från Oslo till Kirkenes. Det sägs nämligen att Norge var den enda ockuperade landet i Europa där tyskarna investerade mer än var de tog ut resurser. Och som sagt, du nämnde det, enormt lidande för alla dessa krigsfångar från Jugoslavien, från Sovjetunionen som fick utföra detta. Men några av de mest grandiosa planerna, om vi nu håller oss till städer och till urbana förhållanden, några av de mest grandiosa planerna var ju riktade mot Trondheim. Mm. Alltså, det fanns ju planer på att man skulle uppföra en helt ny stad där som skulle vara dimensionerad för 300 000 invånare. Och det här var vid en tid då Trondheim i sig hade ungefär 66 000 invånare. Och den här nya staden skulle alltså byggas på en halvö, bara alldeles utanför väster om Trondheim. Och man ville döpa den till först Nordstern, men den kallades också för Neudrontheim.
Mm. Och där fanns ju Albert Speer inne och ritade på en plan för den här staden.
Precis.
En sorts nazistisk liksom, version av barockplanen som skulle liksom läggas ut och bli en manifestation av det tredje riket.
Mm.
Och dess kontakt med Atlanten, naturligtvis inte minst, att kontrollera den hela norra Atlanten så att säga, därifrån.
Mm. Ja, det är en sån här märklig blandning av militära och liksom kulturpolitiska idéer. Att den här Neudrontheim skulle bli då det storgermanska rikets kulturella centrum i norr. Man skulle samla på sig bibliotek och operahus och teatrar och ett jättelikt konstmuseum där man då skulle låta Adolf Hitler själv vara den som valde ut alla verken. Ja, du hör ju, det är... Samtidigt då också, trots denna förbläss för det norska, så skulle man hålla strikt på uppdelningen mellan tyskar och då inhemsk befolkning. Så att den här Neudrontheim skulle liksom vara den tyska staden.
Mm.
Ja. Ibland när jag pratar om nazister så tycker jag att de är så lustiga. Eller, alltså de är som, jag vet inte, det är som man pratar om någon fantasy.
Mm. Vi kom ju med tåget från Lillehammer till Trondheim via den magnifika Gudbrandsdalen och
Fuxtumyra.
Fuxtumyra.
Med sina fåglar.
Vi liksom åtföljs av pilgrimmer som är på väg mot Olav den Heliges grav. Vi kommer fram till det här fjordlandskapet som jag beskrivit, där man liksom kommer ner i den här amfiteatern och ser fjorden framför sig. Om man på något sätt har liksom en böjelse för storhetsvansinne eller liksom kulturell liksom fantasi eller kulturella föreställningar, storslagna föreställningar som manifesterar sig i stora byggnader eller i stora landskap, så är ju liksom den här delen av Norge och Trondheim, det, om du så här har den, det skulle kunna trigga den sidan hos dig. Så att
säga. Ja, precis. Och det kanske blir ännu värre om man åker ännu längre norrut och det är ännu mer storslaget och liksom ännu mer dramatiskt. Ja. Så att det liksom, är du psykopat, åk inte till Norge.
Har du stora erövringsplaner och vill liksom skapa utopier som bygger sin, liksom, som sin bas bygger på sagor eller på fantastiska landskap, på drakar och vad det nu är, så, eller heliga män, så är Norge liksom en kanske farlig grogrund för sånt som du kan komma att tänka på.
Det är ju tur att vi åkte tillbaka till Sverige. Ingen blir storhetsvansinnig av den tågresan.
Nej, man blir Roy Andersson. Liksom.
Ja.
Det där är ju liksom det storslagna och det liksom nästan sådär svårgripbart stora. Men i liksom det nära stadsrummet så finns ju också närvaron av den här ockupationen väldigt levande. Byantikvarien Mette Bye sa ju till oss att det finns inte ens ingen som har levt i Trondheim de senaste 2-3 generationerna som inte har en personlig relation till antingen någon som drabbades av eller på annat sätt var en del av det som hände i Trondheim under naziockupationen. Och själva den mörka kärnan i ockupationen, eller en av de mörkare delarna av ockupationen, var ju det som hände hösten 1942 när det proklamerades undantagstillstånd i mellersta Norge och i Trondheim. Efter att det hade varit en del upprorsförsök i mindre byar, så bestämde man sig nu för att nu var det undantagstillstånd. Och den tyska rikskommissarien för ockupationen av Norge, Josef Terboven, kom till Trondheim den 5 oktober. Och den kvällen, den 5 oktober, så satte han upp en högtalare på det stora torget i Trondheim och meddelade att 10 framstående invånare i området hade avrättats som försoningsoffer. Soneoffer.
Vad är det för pervers begrepp?
Ja, det är ett pervers begrepp som menar att eftersom Norge hade försökt göra uppror i små byar, så hade de nu fått offra sig för att det här skulle vara förlåtet på något sätt. Det ännu mer bizarra och sjuka med det här, det var att när han håller det här talet på torget, så sitter 8 av dem han räknar upp fortfarande på missionshotellet i ett hus i alldeles i närheten av torget och hör detta. De sitter på Kongens gata 26 i det som numera är Hotell Augustin, det som då var missionshotellet, och hör att de har blivit avrättade. Och får alltså besked om att de har dött. Sen förs de till Falstads koncentrationsläger, får sällskap av ytterligare 2 personer, binds och skjuts ihjäl. Och det här liksom ligger liksom inbäddat fortfarande i det här stadsrummet, de här minnena, och hos människor som finns här. Och i den liksom fina guideboken som heter Byguiden, Vandringar i Trondheim, med en bild på bryggorna nere vid Nidelälven på framsidan, Sällskapet för Trondheims väl har gett ut den. Där finns det ju ett kapitel som helt enkelt heter Trondheim under andra världskriget, ockupation och terror. Och det är som man fryser. Man har suttit och läst om barockplanen och små trähus och Nidarosdomen och så. Det är som att ett kallt, liksom, en kall vind kommer ut från den här mysiga guideboken.
Alltså, man blir ju varse över vilka helt andra erfarenheter som Norge har. Och så kan det just komma som en överraskning eller något, för att man tror att vi kanske delar mer än vad vi gör emellanåt. Jag minns första gången när jag liksom Jag läste faktiskt nordiska språk en gång. Och då fick vi läsa en väldigt berömd dikt av Nordahl Grieg. Mm. Det var en dikt som Grieg läste i radion, en fri radiostation i Tromsö. Den heter 17 maj 1940. Mm. Och slutstroferna är väldigt kända. De lyder så här: vi är så få här i landet, var fallen är bror och vän. Vi har de döda med oss den dag vi kommer igen. Mm. Den här dikten lästes också upp under minnesgudstjänsten över de som dog i massakern på Utöja 2011. Mm. Och någonstans det här, jag vet inte, det här vackra men väldigt, väldigt ödesmättade och den helt andra erfarenheten än vad grannlandet Sverige har gjort. Mm. Tycker jag kan tränga igenom på olika oväntade sätt. I form av en bunker, i form av en dikt, i form av en övergiven flygplats, i form av liksom berättelser om slavarbete och liksom summariskt avrättade människor som poppar upp som mörka spår liksom, där man går.
Ja, men det är också, det finns en närvaro av det här. Jag såg på väggen, alltså ytterväggen av missionshotellet i Prinsens gata, så hänger en minnesplakett för Björn Eriksen som blev förhörd uppe i det som då var Gestapos högkvarter. Och hoppade ut från fönstret i ett flyktförsök och dog när han föll ner. Men det står en minnesplakett där nere. Vi är i sällskap. Mm.
Ja, de som inte finns längre är med när man kommer tillbaka igen.
För att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Trondheim. Det ni hör i bakgrunden är det lokala rockbandet Dum Dum Boys. Låt En Vill En. Vi hörde också i programmet Punk Prayer. En Pussy Riot-låt tolkad av den norska artisten Moddy. Och jazzmusiken Espen Berg från Trondheim och en del av hans Trondheim-concert. Som faktiskt släpps som ny skiva här i oktober. En inspelning från Dockhuset i Trondheim den 13 november 2019. Och du hörde också Jörgen Dahl Moe, barnstjärnan som tillsammans med de skrålande studenterna sjöng Din egen väg. Vi har lite människor att tacka också från våran vandring i Trondheim.
Vi har framförallt två personer att tacka som har varit enormt hjälpsamma. Och, ja, det var underbart trevligt att liksom vara med dem och titta på Trondheim. De gav oss hela helgen till, som en present helt enkelt. Och det är Are Risto Öjsäter som är stadsarkitekten i Trondheim. Norges andra genom tiderna. Mm. Det är inget jobb som är vanligt.
Nej. Där. Bergen finns en och en i Trondheim.
Just det. Och Mette Bye som är stadsantikvarien i Trondheim.
Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och från Arkitema. Ni får jättegärna höra av er till oss via sociala medier lättast. Vi heter Staden Podcast på de där medierna som är sociala. Och vi har också en hemsida som heter stadenpodcast.se. Ni kan gå in och läsa mer om programmen och eller musiken vi spelar i programmen. Se lite bilder från städerna vi har varit i. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Vi visar vad vi kan.